Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.
Det här är Lantbrukspodden med mig Camilla Olsson.
Och med mig Anna Nilsson. Och det här är avsnitt 27. Och vi ska ta reda på hur lantbrukare kan dra nytta av den veganska och vegetariska trenden. Ge oss ut på kollo i skogen. Och sen ska vi ta reda på vad partierna vill med lantbruket och skogen nu under valveckan. I Skottland ska folk också gå till valurnorna snart. Men vill bönderna där ha ett självständigt land? Hör vår reporter som precis kommit hem därifrån. Och vem är bäst på att odla vete i Sverige? Lantmannens Anders Fällman kommer hit och avslöjar resultatet i Vetemästaren. Dessutom ska vi ut och sladda med traktorer på halkbanan. Nu kör vi!
Ja, och precis som i förra avsnittet så sitter vi på byfiket. Och det har ju nästan blivit vårt stammisfik.
Ja, men precis. Vi har gjort oss hemmastad här i hörnet på fiket som ligger i källarplanet på vårt redaktionshus.
Mm. Och vi har ett fullspäckat program. Det brukar vi ju säga ibland, men den här gången då kanske vi slår alla rekord. Jag vet inte. Men det händer ju också saker utanför vår redaktion, eller hur Anna?
Ja, men absolut, det är ju det vi försöker fånga in. Det är ju fortfarande skördesäsong, även om spannmålströskningen börjar vara avklarad i stora delar i södra Sverige då. Och det händer ju mycket på världsmarknaden, det är väldigt skakigt.
Det är det, det är ju en rysk livsmedelsbojkott fortfarande. Ryssland har ju satt ett importstopp och importerar inte längre ganska stora mängder av livsmedel från bland annat EU, USA och andra delar av världen. Och det här sätter ju enorm press på vissa delar av råvarorna, bland annat mjölken som vi nu ser. Och hur det här går och vad som händer, det kan man ju också följa på vår webb, landlantbruk.se. Men nu går vi vidare i programmet.
Mm, och vi ska börja med en riktig halka.
Det ska vi göra. Och när man tar körkort så är det ju halkbanan en självklarhet. Jag vet inte hur det var för dig, men jag tyckte att halkbanan den var ganska okej. Men kanske inte så rolig som alla sa att den skulle vara. Och det var inte egentligen först flera år senare som jag kunde sätta en relation till vad jag faktiskt upplevt den efter att ha själv tagit körkort. Hur minns du den?
Alltså jag minns kanske också tiden före man övningskörde och sådär. Eftersom jag kommer från uppväxt vid småländska grusvägar med stenmurar ibland på sidan. Man vill inte halka in i något sånt. Så att verkligen ha respekt för de krafterna och för att kunna hantera det fordon man kör i rätt hastighet. Så att det är verkligen en viktig insikt.
Det är det. Nu ska vi prata om halka av ett annat slag, för det ska handla om halkkörning för traktorer. Och med oss nu är Lantbruks teknikreporter Per Emgardsson.
Och varför tycker du det är viktigt att halkköra med sin traktor?
Jag tycker det är viktigt att man vet hur fordonet, traktorn och släpet tillsammans fungerar. Och en traktor med släp efteråt har helt andra och mycket mer avancerade och svårbemästrade egenskaper än till exempel en lastbil. Och för att få lastbilskort så måste man ju övningsköra med lastbil. Men någon sån möjlighet finns inte med traktorer. Därför man har tyckt att de går så långsamt. Därför tycker jag att det är en jättebra idé att låta människor frivilligt få prova på det här. För att då har man ju känt en gång hur beter sig traktorn. Då är man mer förberedd nästa gång.
Mm, och du åkte till Frankfurt i västra Tyskland för att testa det här. Och hur det lät ska vi få höra på nu.
Ljudet ni hör nu, det kommer av lantbrukare som tränar på att köra säkert. Vi befinner oss på en övningsbana som tillhör organisationen ADAC. som är en bilorganisation i Tyskland. Och de har halkövningsbanor ungefär som hemma i Sverige. Men här provar man nu att bromsa i 30. Upp. Och 40. Och nu har precis ett serviceteam fått fart på den Steyr 6230 som har en flygelgigant SV268 på släp. Och det som är speciellt med det här ekipaget är att den är försedd med ABS-bromsar, alltså antiblockeringssystem. Och nu ska vi se vad som händer när den ska tvärnita. Så nu väntar vi här. Vattnet strömmar över från en vattenledning som beväter ytan. Och nu ska vi se här vad som händer. Och från 30 så stannar den här ABS-traktorn på halva släplängden. Uppskattningsvis 12 meter. Medan den lilla Case 130 som nu bromsade, den körde med låsta hjul. Det som är speciellt med den här körövningsbanan är också att flera av traktorerna har stödhjul. Så vi har en John Deere här med ett flygelsläp som för säkerhets skull ha försetts med stödhjul så de inte ska skärpa i någon av bromsövningarna. Likaså har Amazonesprutan som också försetts med stödhjul eftersom sprutan är halvfylld och så svår som möjligt att köra. Och nu sitter jag i en Steyr CVT med ABS-bromsar både på traktorn och på släpet. Och förare är Philip Stelz. Och nu kör vi i 30 km i timmen ner här mot in på rakan genom kurvan och nedförsbacken. Här går det undan och nu stannar vi och väntar på körsignal för att få dra in i bromsbanan som är bevett. Vi har en kommunikationsradio som ligger och sprakar och tjuter i bakgrunden här. Ger vi gas. 2000 varv. 42 km i timmen. 43. Och så tvärnit. Upp. Helt utan hjulslirning. Gled ingenting. Hjulen stod precis. Rörde sig hela tiden. Helt fantastiskt. Eller vad säger du, Filip?
Vad sagst du?
Sehr gut gebremst, also es ging schon ziemlich schnell der Schlepper.
Ja, mycket bra bromsat tycker han. Varför har du valt att gå på den här kursen?
Also ich habe den Gutschein vom Landwirt bekommen, geschenkt bekommen und deswegen habe ich das heute gemacht.
Alltså Filip har fått en tillgodohavande, eller en present helt enkelt, från sin praktikvärd. Och därför går han den här kursen. Och nu närmar vi oss den här vattenspärrarna. Nu kommer det dyka upp plötsligt här någonstans till höger och vänster. Kom till vänster, nu måste väja till höger. Och så väja till vänster och det sladdar. Nu börjar det. Släpet bakom oss, det kränger. Och nu gör vi ett nytt försök här. Daniel ska köra 35 km in emot den här slumpmässiga hindret som brakar upp som en vattenstråle ur vägbanan. Nu har vi 50 meter kvar. 10 meter. Och här kommer det till höger den här gången. Och så till vänster. Jag vill ge det till vänster. Det börjar släppa lite grann i bakhjulen. Och släper kränger ner på stödhjulen. Vi har tagit oss ur det här. En klar fördel att det finns stödhjul på släpet i den här övningen.
Ja, Per, det där var en riktig cliffhanger när vi lämnade dig där på halkbanan. Vad som hände där på slutet?
Det krängde och vi sladdade. Och hade det varit ett vanlig traktor, för det här gick i 40 km i timmen, och en vanlig traktor, ett vanligt släp, hade absolut vält. Det var inte tvekan om det. Så det var ganska så en aning närpinnare faktiskt.
Det lät som att det var mycket att hålla reda på där i traktorn. Kan du beskriva hur det kändes?
Ja, det kränger ju. Och det är ju så att en traktor har ju jättestora mjuka hjul. Och har man mycket luft i den här hjulen, då beter sig traktorn på ett sätt. Har man lite luft som man behöver ha i fält, och kanske ibland har det efter, även när man kör efter väg, då beter det sig helt annorlunda. Och då kränger den jättemycket mer, och det var väl i princip det. Så att man kränger, man far, man sitter fastspänd i förarstolen naturligtvis. Det är alldeles självklart att spänna fast sig i en traktor, helt självklart. Det ska man göra, och det var alldeles nödvändigt i det här läget. För hade jag inte varit fastspänd, då hade jag alldeles säkert kastats runt i hytten, och hade vi skärpt, då hade jag förmodligen åkt ut och blivit klämd till döds.
Och är det här ett krav för tyska bönder, eller är det helt frivilligt?
Nej, nej. Absolut inget krav. Finns ingenting sånt. Tyskland har samma regler som oss och har traktorkörkort utan någon slags övningskörning alls. Utan det här är helt frivilligt och kom till eftersom en rad lantbruksanknutna organisationer tyckte att det hade hänt alldeles för mycket svåra dödsolyckor där förare hade kört ihjäl sig på grund av väldigt enkla förbeseende, som att inte koppla upp bromspedalerna eller att inte veta exakt hur bromsarna funkar. Eller göra någonting annat dumt. Och då tyckte man att man borde låta människor få en chans att prova på hur känns fordonet jag kör när jag hamnar i en besvärlig situation. Får man provat det en gång, då har man mycket större chanser att klara av manöver nästa gång det händer. Om det skulle hända, om man kör, hamnar i ett dumt läge.
Och du är ju själv deltidslantbrukare. Vad tar du med dig efter den här erfarenheten?
Ja, med tanke på att mina grejer snart nästan, inte veteranklassade, men 80-talsteknik det mesta, så tar jag det nog lugnare idag, och jag är mer noggrann med att kontrollera att bromspedaler är ihopkopplade överhuvudtaget med den här förebyggande säkerheten. För jag vet att mina prylar är ju inte så tipptopp som moderna prylar, men de går lite långsammare. Jag kör nog försiktigare idag.
Och mer om halkkörning med traktorer finns att läsa i tidningen Lantmannen, nummer 8, 2014.
Förra veckan publicerade Lantbruk en artikel med Moderaternas partiledare, tillika statsminister Fredrik Reinfeldt. I den berättade han att han kunde tänka sig att lätta på det svenska djurskyddet, och det här har fått uppmärksamhet. TV4-nyheterna rapporterade om det här, och det har också fått spridning i sociala medier. Och det här är inte första partiledarintervjun som Lantbruk har gjort. Alla har intervjuats i tidningen, och ibland har det låtit så här.
Det är viktigt för både Moderaterna och för hela alliansen att hela Sverige kan leva. Och det inbegriper ju naturligtvis också förutsättningar för landsbygden.
Ja, hela Sverige ska leva, men vill alla partier verkligen det? En som har bra koll på den svenska lantbruks- och skogspolitiken är Lantbruksledarskribent Kerstin Davidsson. Ja, Fredrik Reinfeldt, han säger ju att det är viktigt för Moderaterna och alliansen att hela Sverige kan leva. Hur märks det här i vallöftena, tycker du?
Från alliansens sida så finns mycket i deras valmanifest som handlar oväntat mycket faktiskt om jord och skog och livsmedelsfrågor. Och de vill ha ett nationellt skogsprogram, de vill ha en livsmedelsstrategi, vilket är någonting nytt. Tidigare Moderaterna varit emot det. Och man pratar också om antibiotika i djurhållningen, där man vill jobba internationellt för att minska den användningen. Det är väl en fråga som framförallt Centern har drivit sedan EU-parlamentsvalet, kan man säga.
Jag gick igenom lite snabbt Socialdemokraternas valmanifest, och jag hittade till exempel inte ett ord om skogen. Vad tror du att sånt här beror på?
Ja, det undrar jag också, för att det kändes som att Stefan, man trodde att de skulle ha mera, för att i vintras så gick ju Stefan Löfven ut och skulle utmana Centern i landsbygdsfrågorna. Men i deras valmanifest så finns det bara ett kort stycke som handlar, skogen nämns inte där, men däremot att man vill ha en livsmedelsstrategi, och man skriver om bredband på landsbygden och infrastruktur. Men det är ganska lite faktiskt.
Alliansen har ju haft regeringsmakten sedan 2006. Har det här märkts för lantbruket och skogen?
Ja, på vissa sätt. Det finns ju i alla fall exempel på beslut som har varit positiva. Man tog bort handelsgödselskatten exempelvis. Man har ju pratat väldigt mycket om att förenkla för företagen, minska regelkrånglet. Men där tror jag inte att företagarna i allmänhet känner att det har blivit så. Men det är ju en bra ambition i alla fall.
Finansminister Anders Borg, han sa ju så här i en intervju med Land Lantbruk tidigare i år.
Att tro att jordbruk kan överleva som jordbruksindustri i Sverige långsiktigt, det tror inte jag. Mm. Alltså att det här industriella baconet är inte kärnan. Mm. Det är höja förädlingsvärdet, lokalproducerat, närproducerat och jobba mycket, mycket mer direkt mot kund.
Och efter det så är det många som har pratat om att landsbygden kan bli en valfråga. Nu är det ju bara som sagt några dagar kvar till valet. Hur har det blivit tycker du?
Nej, det är valfråga kanske inte så mycket, men det har ju märkts mer än tidigare val ändå landsbygdsfrågorna. Det är absolut inte den dominerande valfrågan. Det är välfärdsfrågorna och jobben, skolan.
Men Centern har ju tagit tillbaka landsbygdsfrågan lite grann den senaste tiden. Har det här märkts?
Ja, det har det absolut. De har ju faktiskt återvänt till sina kärnfrågor och jag tror att det har varit lyckosamt. Sen om Centern går fram tack vare det eller för att Annie Lööf har gjort ett bra jobb nu det här den sista delen av valrörelsen. Det är ju svårt att bedöma, men de har ju gått fram, de har ju gått fram i opinionsmätningarna i alla fall.
Fredrik Reinfeldt, han sa som jag tidigare nämnde i en intervju med Land Lantbruk att han kan tänka sig att lätta på de svenska djurskyddsreglerna. Men vad tycker de andra partierna i alliansen i den här frågan egentligen?
Ja, det har varit ganska tyst om det. Och någon har säkert bromsat den ambitionen, något parti eller några, för att medan Moderaterna har med det i sin egen livsmedelsstrategi som de tog fram nyligen, en förenkling av djurskyddslagstiftningen, så finns det inte i valmanifestet från alliansen. Man vill inte se över den ens enligt manifestet. Och jag kan tänka mig att frågan är väldigt känslig, särskilt för vissa partier, kanske för Folkpartiet inte minst. Men det är inget jag vet.
Och hur det går, vem som slutligen får regeringsmakten i Sverige, det får vi kanske reda på söndag. Då går vi i alla fall till riksdagsval och alla intervjuer med partiledarna och filmer med några av dem finns på vår webb landlantbruk.se. Några som också snart går till val, det är skottarna. För ska en 300-årig union med Storbritannien brytas? Det är frågan. Och den 18 september så folkomröstar de om det här. Det är om drygt en vecka. En som har varit i Skottland och hört tongångarna och vet kanske vad lantbrukarna tycker det här, det är vår reporter Linda Grimstedt. Vad säger skottarna?
Ja, i söndag så var det då första gången som ja-sidan för en självständighet tog överhanden i opinionsmätningarna. Men fram tills dess så har det varit en majoritet för nej och sen har det varit en ganska stor andel osäkra väljare. Och det är väl de osäkra väljarna nu som ja-sidan har fått med sig på tåget helt enkelt. Och de anses ha ett momentum, alltså de har medvind nu i valspurten.
Mm. Man har ju kunnat läsa lite nyheter och att verkar vara lite nervöst. Pundet har fallit en del och så. Men vad vill egentligen lantbrukarna då i Skottland? Vill de vara med i unionen fortfarande eller?
Alltså den senaste opinionsmätningen jag läste i lantbrukarna, då sa man att 70% ungefär var mot en självständighet. Och när jag har pratat med skotska lantbrukare, jag har träffat tiotal skotska lantbrukare som jag har diskuterat den här frågan med, och jag har bara hittat en som har sagt att hon var för en självständighet, därför att alla är egentligen överens om att självständighet skulle vara bra, det skulle gynna lantbruket i Skottland. Man säger att det engelska systemet är uppbyggt så att Skottland har en ganska hög grad av självständighet, men i EU så är det ju bara en person eller liksom en regering som kan företräda varje medlemsstat. Och då blir det London, alltså Westminster, som gör förhandlingarna i EU för även för skotsk räkning. Då, för man förhandlar ju för hela unionen. Och nuvarande regering i London anses inte vara särskilt intresserad av lantbruksfrågor. Och Skottland har blivit väldigt marginaliserat. Så därför så är alla överens om att en skotsk regering skulle antagligen företräda lantbruket på ett mycket bättre sätt inom EU. Man skulle vara en starkare röst. Däremot, trots det, så anser många lantbrukare att det bästa för Skottland är inte självständighet. För att det är inte det bästa för landet. För många säger att det skulle antagligen vara bättre för mig som lantbrukare, men det skulle inte vara bättre för mitt land.
Om de röstar ja till självständighet, innebär det här att de inte längre kommer vara med i EU då?
Tekniskt sett ja, men ja-sidans företrädare, de menar på att Skottland är värdefullt för EU och man skulle snabbt inleda förhandlingarna om ett återinträde blir det ju då i EU. Och man hoppas på att få någon slags gräddfil för snabba förhandlingar så man ska få ett snabbt återinträde. Men det är ju väldigt mycket oklarheter kring det och nej-sidan menar ju på att det finns ju ingenting som säger att just Skottland skulle få en gräddfil när det finns andra länder som har förhandlat i åratal om ett återinträde. Men EU-frågan blir ju också en del av det här med valet, därför att i England så pågår ju nu en ganska stark kampanj för att gå ur EU. Medan skottarna är överens oavsett liksom partitillhörighet på något sätt om att de vill vara en del av EU. Så det är ingen fråga i valet så. Men det blir ju också en strategisk fråga för de som röstar nu. Att blir vi självständiga då stannar vi kvar också i EU, för det är det vi som skottar vill. Medan ifall man är kvar i Storbritannien så kan det faktiskt hända att man får lämna EU om några år.
Allt fler privata skogsägare är kvinnor, men skogsbranschen är fortfarande mansdominerad.
Ja, och det här är ju någonting som vår sommarpratare här i podden, Johan Elofsson, som är skogsmaskinförare, också har pratat om. Han berättar i sommarpratet bland annat om en jargong och att det är mest män där faktiskt. Men det här försöker man göra något åt.
I takt med att det blir fler kvinnliga skogsägare så blir det också fler kvinnor intresserade av att arbeta praktiskt med skog. Och det finns då olika projekt och satsningar på att få in mer kvinnor och tjejer i skogen. Ett sätt är att locka med skogskollo.
I Västerbotten, i Burträsk närmare bestämt, så finns det några år tillbaka ett skogskollo för bara tjejer. Och Lena Johansson, hon är projektledare för det här, och vår reporter Rolf Segerstedt, han träffade henne under en kollodag i skogen.
Ja, vi samlar tjejer till ett kollo för att vi vill ge en positiv bild av skogen och visa på vilka möjligheter som finns för utbildning och jobb inom skogssektorn. Och då menar vi skogen liksom i bred, vid bemärkelse. Så det handlar allt från virke och träd till friskt skogsvatten och trä som material. Eller att utveckla morgondagens skogsmaskin.
Hur är intresset för kollo?
Ja, det har varit jättestort i år. Vi blev glatt överraskade vilket söktryck vi har haft på de här platserna till skogskollo.
Vilken ålder är det på flickorna?
De är mellan 11 och 13 år.
Mellanstadieelever?
Ja, det är mellanstadieelever. Ja.
Hur länge har det här projektet pågått?
Ja, det här är tredje året som skogskollo i någon form körs. Vi har utvecklat konceptet genom åren och det har blivit längre. I år är det till exempel 2 nätter och 3 dagar. Första året så var det dagläger under 2 dagar.
Ja, så nästa år blir det en vecka eller?
Ja, kanske. Det får vi se. Ja.
Okej. Det har blivit fler koll också. Det är inte bara ett numera i Västerbotten.
Ja, nej, det är inte bara ett i Västerbotten. Det har spridit sig utanför Västerbotten. Så det, vi har ett i Västernorrland också. Strax utanför Sollefteå.
Kan du ge några exempel på vad tjejerna får göra?
Ja, idag så har de bland annat fått köra skogsmaskin, skotare och även fått köra då i simulator. De har också fått lära sig mer om friskare skogsvatten. De har fått prova att hova insekter i vattnet. De har varit på studiebesök till exempel på Komatsu och Martinsson. De har fått träffa en kvinnlig skogsägare och prata om skog med henne också. Så att det är massor av olika grejer som de får göra. Och en bärande tanke är ju också att de får träffa kvinnliga förebilder. Idag har vi till exempel med oss Maria Törnblom då, som är en kvinnlig skogsmaskinförare. Så då får vi se att även tjejer kan vara skogsmaskinförare till exempel. Då.
Visar de något intresse för att jobba i skogen?
Ja, det tycker jag. De är engagerade och frågvisa och jag tror att de kan tänka sig det. Kanske i framtiden.
Finns det plats för lite bus och lite bad och sånt här också? Eller hur?
Jajamän.
Är det bara hårdkokt skogsinformation?
Nej, men en stor del är ju faktiskt också det här att de träffar nya kompisar och de hinner bada. Och i natt till exempel är det några som har provat att sova utomhus. Det blir lite sådana grejer också.
Det här med baljväxter, det är ju ingen ny matföreteelse i Sverige.
Nej, alla känner till bruna bönor med fläsk och ärtsoppa som man ska äta på torsdagar. Och de här rätterna, det är något som funnits länge i svensk mattradition. Och bruna bönor har faktiskt spårats tillbaka på Öland sedan 1600-talet. Så det är ingenting nytt, varken för djur att odla baljväxter i Sverige, både för till djurfoder och till människor.
Ja, precis. Bruna bönorna är ju alltså väl förankrade i den öländska jorden. Men allt fler är ju också intresserade av att äta en vegetarisk och vegansk kost. Och då är det ju inte bara bruna bönor eller ärtor som efterfrågas.
Nej, därför har odlare då på flera ställen i södra Sverige börjat odla nya sorters bönor för att möta en ny målgrupp. En av dem som gör det är Per Modig som är odlare och försöksledare för bönor och ärtor hos Hushållningssällskapet i Kristianstad. Och reporter Anders Ingvarsson träffade honom på gården för att höra mer om det här.
Vi har varit ute i ett fält men det var väldigt blåsigt och lite småregnigt och tittat på bland annat en del exotiska bönor som bolottibönor, kidneybönor och svarta bönor. Hur bra går det att odla det i Sverige egentligen?
Alltså det går ganska bra. Det är lite lurigt för man kan inte så dem förrän kring 20 maj. För det får inte lov att vara någon risk för nattfrost längre. Och sen blir det då sen skörd. Andra halvan av september får det mesta ibland in i oktober. Så att det är klimatet som begränsar. Annars så fungerar tekniken rätt så bra. Alltså sådd och huggräs och så fungerar bra.
Men varför skulle man odla det egentligen? Finns det något intresse för svenska odlade bönor?
Alltså det finns hos konsumenter och finns ett jättestort intresse. De som är lite mer intresserade och bryr sig om vad man äter är väldigt intresserade av att det är svenskt också. Har jag märkt under de åren som jag har hållit på. Och även från restaurangsidan så finns det ett jättestort intresse för de svenska bönorna.
Och det du odlar själv, det är ekologiskt. Är det viktigt att det är ekologiskt tror du?
Jag själv tycker att det är viktigt att man uppmuntrar den ekologiska odlingen. Och sen de kunderna som är intresserade av bönor och ofta då lite mer intresserade av det vegetariska. Många av dem är också intresserade av att det är miljömässigt hållbart och då innebär det ofta att man tycker att det ska vara ekologiskt. Så jag tror att om man ska satsa på bönor och baljväxter mer i Sverige så ska man verkligen överväga om man bör, eller jag tycker att då ska man satsa även på ekologiskt.
Det är ju en vegetarisk mat som ju många ungdomar framförallt pratar man om en vegetarisk trend och även en vegantrend. Den skrämmer ibland en del lantbrukare. Men här finns faktiskt en möjlighet för lantbruket att rida på den här veganhästen så att säga.
Ja, jag tycker absolut man ska haka på. Det är klart att man inte behöver köpa deras inställning till köttproduktion. Men absolut, om vi har konsumenter som vill äta mer bönor och vi kan odla det i Sverige, då är det självklart tycker jag att vi ska producera det i Sverige.
När man pratar om bruna bönor så är inte det riktigt lika vanlig mat idag som det var för 30-40 år sedan. Men nya bönor som de här röda och vitrandiga bolottibönorna och de små svarta som du visar upp, det är tydligen mer populärt.
Ja, men det är det. Alltså man använder det på annat sätt. Man har ju lite grann målat in de bruna bönorna. Man förknippar det bara med den här maträtten, bruna bönor och fläsk. Och det är inte alla som uppskattar det. Men man kan använda bruna bönor till annat också. Men man kan ju också satsa på andra färger som har lite annan färg och form och kanske framförallt konsistens. Alltså bönor som är lite fastare som går att använda till sallader och på annat sätt.
Tror du det är en bestående trend det här? Nu satsar ett dotterbolag till Lantmännen på svenskodlade bönor. Tror du att det är en bestående trend?
Ja, det tror jag. Alltså, det har man pratat om i många år att vi behöver minska köttkonsumtionen och ska vi få is protein så behöver vi äta mer bönor och baljväxter. Så att det tror jag är en bestående trend. Det är inte bara en fluga, det är inte bara ungdomar som är intresserade av det, utan det tror jag absolut. Och det är ju, det finns så många fördelar med mer bönor och baljväxter, både hälsomässigt och miljömässigt. Så att det tror jag att det kommer att hålla i sig, det tror jag.
Dessutom bra för växtföljden.
Ja, visst. Jo, men alltså har du kalium och fosfor så att du klarar dig så behöver du inte gödsla dem alls. Utan då kan det bli en relativt billig produktion även om ogräset, du får lägga ner lite krut på att klara av ogräset. Men gödslingen, det är billig.
Själv odlar du 4 hektar ungefär då med svarta bönor bland annat och kidneybönor som är röda. Mm. Hur stor bedömer du potentialen var för svenskodlade bönor?
Och det är en jättestor fråga. Alltså efterfrågan skulle kunna odla många flera tusen hektar bönor i Sverige jämfört med nästan inga alls som vi odlar idag om vi skulle försörja hela svenska marknaden. Men sen är det ju då hur många av dem som äter och köper bönor idag är beredda att betala för den svenska odlade. Det är kanske inte lika många, men även om det bara blir några hundra hektar så är det ju mycket mer än vad som odlas idag. Så att jag tycker att potentialen är stor och vi ska absolut ta det här på allvar och se vad vi kan göra.
Efter flera år med stagnerande veteskörda i Sverige ville tidningen Lantmannen försöka ändra på det. Och under året har ett världsrekordsförsök i vete ägt rum på skånska Österlen. Och vi har följt tävlingen här i podden under året och högst veteavkastning på parcellen gäller. Och vi kan nu som första media avslöja resultatet. Anders Fällman, reporter och tävlingsgeneral på tidningen Lantmannen. Det var ju tuff konkurrens i startfältet, men vem var det som vann?
Det är Team Finland som har vunnit den här tävlingen och gjort det med bred marginal, nästan 800 kilo högre skörd än någon annan. De tog en skörd på drygt 15 ton och det är ju en fantastiskt hög skörd, så att det är jätteroligt med det och en klar vinst.
Världsrekordet ligger på 15,6 ton, så det var ju nära där.
Ja, det var nära. Och fantastiskt hög skörd med tanke på att vi använde förfrukten korn. Där hade vi med en annan förfrukt, raps, hade vi kunnat få säkert minst 1 ton högre skörd i snitt. Men å andra sidan så får man lite högre skördar i ett parcellkoncept, så på det viset så jämnar det ut sig.
Och varför var det just Team Finland som vann?
Ja, man kan väl se, tycker jag, i resultatet och i åtgärderna att alla har inte kört gasen i botten, så att säga. Det verkar inte vara så. Medan en del har verkligen tryckt gasen i botten och gått stenhårt för att ta så hög skörd som möjligt. Och mitt intryck är att Team Finland har gjort det på liksom det bästa sättet. Att som en Formel 1-räsare hålla sig på banan och köra fort vid fullt gaspådrag, och det har de klara, verkade som, bättre än alla andra, och mycket tack vare sortvalet.
Ja, alla tre topp då odlar sorten Hereford. Vad säger det?
Ja, det är en högavkastande sort och inte så god härdighet, men den gynnades av en mild vinter och tidigheten var ett plus för sorten i år när det blev så varmt i juli, i slutet av juli. De heta dagarna där ungefär 14 dagar före skörd i tävlingen tärde hårdare på de senare sorterna, det tror jag.
Så det är hur man, vilka insatser man gjorde och hur man vågade satsa, men också då hur sorterna svarade upp på de här olika behandlingarna?
Ja, det är ju mycket vi egentligen, vi förstår kanske en del av resultatet och vi kan dra vissa slutsatser, men nu återstår ju det stora arbetet då för oss och några till här att analysera resultatet och försöka lära oss så mycket som möjligt utav det. Men det finns ju några tankar som rör sig i huvudet på mig som är egentligen ett frågetecken, och det verkar som att man inte liksom, alla sorter svarar inte på gaspådrag på samma sätt, och det där behöver vi nog lära oss mer om i framtiden. Det skulle ju vara till stor hjälp också för odlarna i valet av olika sorter, en sån kunskap.
Och världsrekordet var ju nära då, som är det nyzeeländska världsrekordet som ligger på 15,6 ton per hektar. Kommer ni göra om tävlingen här i Sverige?
Vi har inte bestämt någonting än, men det får verkligen hoppas att det blir en upprepning av den här tävlingen. Upplägget i princip, kanske inte exakt som det här, men i någon form. Jag tror att vi kommer att satsa på det. Och då finns det alla möjligheter att slå Solaris rekord. Det tror jag också faktiskt är inom räckhåll om någon lantbrukare verkligen skulle pröva att gå för fullt för den allra, allra högsta skörden. Det kräver rätt förfrukt, det kräver en mycket vattenhållande jord och lite svalare sommar. Så har man chansen att nå de här nivåerna, drygt 15 ton också i bruksodling i Sverige.
Vad väntar vinnarna?
Winner takes it all. Många duktiga i tävlingen, med winner takes it all. Och vinnarna, de får en resa till Nya Zeeland. Och de ska få åka och hälsa på världsrekordinnehavaren Mike Solari. Och se hur han har det på sin gård, i sin miljö, i sin odling. Och hur han resonerar och hur han har lärt sig saker och ting. Så det tror jag de ser fram emot, vinnarna.
Och mer om detta kommer ju då att finnas att läsa om i kommande nummer av tidningen Lantmannen.
Ja, absolut. Det kommer att bli många intressanta artiklar framöver. Det ska bli intressant att jobba med materialet.
Och det vinnande laget från Finland består alltså av Erik Perklén och Staffan Björkell. Två unga lantbrukare från södra Finland och även Fredrik Bodin som är växtodlingssäljare hos Lantmännen i Skåne. Och både Staffan och Erik, de har jobbat på svenska gårdar och det var så de lärde känna varandra. Team Finland var alltså med 791 kilos marginal för Erik Bengtsson, Karlfeldts gård, Ystad. Som kom på andra plats, och trea blev laget Lantmännens koncernstyrelse som alltså tävlade med Björn Wallin på Hånsta gård utanför Uppsala. Och alla de tre toppande lagen, de odlade sorten Hereford.
Lantbrukspodden är snart slut för den här gången. Vad tyckte du som lyssnade om avsnittet? Berätta för oss, twittra under hashtaggen Lantbrukspodden eller mejla oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se. Vi tar gärna emot era tips och kommentarer.
Vi vill väldigt gärna höra vad ni tycker och vad ni tänker om avsnittet och vad ni vill att vi ska ta upp härnäst.
Precis. Och om du vill höra om fler nyheter eller läsa om dem rättare sagt, så gör det på vår webb landlantbruk.se. Där finns det senaste, och också i tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland.
Och om du vill se hur vi ser ut som när vi jobbar med Lantbrukspodden och de träffar de intervjupersoner som du hört i programmet, så går du in på Instagram där vi heter Land, Lantbruk. Där finns allt material samlat. Och där finns även ett filmklipp när vi antar Ice Bucket Challenge som vi blev utmanade av två skogsägare.
Det var Jenny Kärner och Nina Andersson som utmanade oss, och vi utmanade såklart vidare, bland annat LRFs ordförande Helena Jonsson som antog utmaningen, och vi utmanar också er, Sveriges lantbrukare och skogsägare. Skicka in era filmer till oss på red@landlantbruk.se och stöd forskningen kring ALS. Nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 25 september. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.